Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen.
Och jag heter Fredrik Hegammar.
Ja, även idag har vi
även
namn.
Idag, precis.
Vad ska vi prata om idag då, Fredrik?
Ja, men vi ska prata om dynamik. Inte dynamiken mellan dig och mig, utan dynamiken i okay. sitt spel och i gitarren framförallt. Ja. Och lite kring det.
Ja, kul.
Ja, det tycker jag ska bli kul. Vi ska också prata om gitarrmodeller vi önskar kom tillbaka.
Mm.
Fölster ska ta med oss på den resan.
Yes.
Och sen ska vi testa Diamond Kompressor EQ.
Ja.
Häng med.
Yes.
Ja.
Ja.
Dynamik.
Mm.
Den trevliga grejen.
Ja.
Bandmässigt så har ju vi jobbat väldigt mycket på att jobba på dynamiken.
Mm. Men om man säger så här då, alltså ursprungsbetydelsen av dynamik, vilket jag tror att vi kommer tänja på, för att jag tror inte vi ska bara prata om ursprungsbetydelsen, är ju egentligen hur stor skillnad det finns mellan svagt och starkt. Vid hög dynamik finns det stor skillnad och vid låg dynamik finns det liten skillnad mellan starkt och svagt.
Ja.
Men det känns ju, alltså när vi snackar dynamik, så tror jag att vi kommer vara inne på saker och ting som kanske inte har just med exakt det här att göra. Även om den är en del och en komponent.
Jo, eller vad tror du? Men absolut. Mm. Den hänger med den också. Mm. För jag tänker så här. Om man har ett bra instrument. Jag höll på att säga fint instrument. Mm. Men ett bra instrument som man själv tycker är bra.
Mm.
Inga värderingar om det är bra eller dåligt. Rent globalt sett.
Mm.
Utan en bra gitarr helt enkelt. Som man behärskar och man kan liksom få... Man sitter hemma med en trevlig förstärkare.
Mm.
Där du liksom spelar svagt så låter det svagt.
Mm.
Skört. När du tar i så gräver det ner hit och dit.
Mm.
Så låter det skitbra. Och sen så kanske du kommer live och då är det borta lite grann. För att man tar i för mycket och sådana saker.
Mm. Mm.
Det är liksom normalt när man kanske har druckit någon öl eller två.
Ja, alltså
dynamiken finns... brukar försvinna då.
Ja, det är väldigt ofta som att dynamiken försvinner ut genom fönstret ihop med alkoholintaget.
Precis.
Absolut, det har varit med
exakt.
Många gånger.
Men jag tänkte lite grann prata om liksom, ja, men hur man... Med sina grejer, vi fokuserar ju väldigt mycket på grejer här i den här podden bland annat.
Mm, mm.
Hur man kan liksom behålla en dynamik i sitt sound.
Yes.
Om man har en gitarr som man kan spela dynamiskt på, som klarar av att spela dynamiskt, så tänkte jag att vi kanske kan dela med hur vi gör för att behålla dynamiken.
Mm.
Eller kanske till och med accentera dynamiken.
Ja.
Mm, mm. Och det här var någonting, jag lyssnade på en... podcast, var det det? Ja, det var den där Dipping Tone med Rhett Schall.
Just det.
Och Zach från Mythos, som vi för övrigt ska åka och träffa.
Ja.
Ska få en liten tour i Mythos shop, som det så fint heter.
Mm.
Nej, men då, de hade Julian Lange.
Mm.
inte
Assange, utan Lange.
Ja. Och då pratar de lite grann om hans Collings-gitarr.
Mm.
Den har vi snackat om förut.
Ja, den 470 va?
JL 470, ja, precis. Jag har inte testat den.
Nej.
Inte
nej.
Du heller?
Nej.
Jag vet inte om man har sett någon i Sverige ens.
Inte vad jag har sett i alla fall. Och jag är lite rädd för att prova den.
Men du, apropå det, innan vi fortsätter.
Ja.
Vintage Guitar i Norge har gått i konkurs.
Ja, jag såg
så
det.
Så jävla tråkigt.
Skittråkigt.
Fy fan vad tråkigt.
Ja.
Arne, om du lyssnar på det här, beklagar.
Ja, men verkligen.
En institution med fantastiska grejer.
Ja. Och, sen, och parallellt med det har Claes Yngström gått i pension också, såg jag på fejan.
Bara en sån sak.
Alltså,
apropå dynamik.
Ja, faktiskt. Fantastisk nestor.
Ja. Jag tror att han gör några fler gig här innan sommaren.
Jag tror han ska göra färdigt de som bokade.
Ja, exakt. Men det är han förtjänad lite pension också.
Ja, han har jobbat hårt. Ja, men alltså vilken fantastisk gitarrist. Och som sagt var, gitarrismen nästor i Sverige.
Ja, verkligen, verkligen. Mm. Men Julian Lange då pratar lite grann om när de utvecklade den här gitarren, hur de liksom jobbade verkligen med att titta på hur den svarade dynamiskt.
Mm, mm.
Först konstruktionen, materialval, hur de höll på ganska mycket innan de liksom var överens med, för att han är ju, alltså om ni inte har lyssnat på honom måste ni göra det, alltså Julian Lange, det är framförallt tycker jag ju live.
Mm. Ja, men precis.
Videos på YouTube. Ja. Jag försökte lyssna på plattan häromdagen och det gick lite över mitt huvud, vissa saker. Men live-videosarna på YouTube, fy fasken vad bra. Det är han med sin Telecaster eller den här då. Rakt in i en liten champ liksom.
Ja.
Låter så jävla bra. Eller en deluxe.
Mm.
Jo, men då pratar de just om hur de liksom då har byggt ett instrument för att liksom hålla hans dynamik och liksom förädla den.
Ja, just det.
Och ihop med de här Ron Ellis-mickarna då, ja. Eller Sonics, som just är det. Duosonic-mickar. Och det är ganska spännande att höra liksom att man kommer från det hållet, så att säga. Det kanske är jättevanligt att man gör, men det var kul att höra från någon sån. Och då tänkte jag så här, att, ja, men vi kanske ska prata om det här med dynamik, för att låt säga att man har en sån fantastisk dynamisk gitarr. Och i hans fall så spelar ju han ju in i väldigt nakna förstärkare, om jag får använda det uttrycket.
Absolut.
Direkta, de är, jag menar, tweedar är ju nästan hi-fi, liksom. De har frekvenser som inte kanske från början var skräddarsytt för gitarr, utan för att det skulle vara andra instrument också. Så de har andra frekvenser än till exempel en blackface eller någonting sånt. Och liksom, det kan ju verkligen förmedla hans grej. Medans liksom, skulle jag ta det, så skulle man ju kanske känna sig helt naken liksom, sådär.
Ja, och det där är intressant du säger, för att det här med vad som är den ena människans fantastiska verktyg kan kännas helt vansinnigt för andra. För att förra avsnittet vi pratade om, så ondgjorde man lite grann över Dumble och den grejen. Och om vi snackar förstärkare, så finns det ju få förstärkare som är så dynamiska som en original Dumble-förstärkare. Liksom. Hur man kan balansera.
Ja, verkligen, Dan och Trainwreck.
Ja, men precis. Därför, exakt, det är den essensen av att kunna gå från ena ytterligheten till den andra. Liksom. Mm. Och för mig som oftast har en högerhand som är lite så här, som inte alltid är så dynamisk, så passar inte riktigt den förstärkaren, för att de här dynamiska förstärkarna, de är inte känsliga för hur hårt man spelar, har jag märkt.
Mm.
Och ju hårdare man spelar, naturligtvis, så pressar man någonting och då tappar man dynamik. Men jag behöver då förstärka som kan svara mot det, och då är de här dynamiska, och det här, därför jag menar att jag kanske inte vill testa den här Julian Larsson.
Nej, jag förstår.
För att det skulle kunna vara så här att det skulle kunna vara så att ja, den är perfekt, men det skulle också kunna vara så att den var helt fel liksom. För att dynamiken som finns i den, ja, som inbyggt, är gjort för en annan människas dynamik. Så att
absolut
säga.
Och det sagt också, gitarrer som är superba när det kommer till dynamik är kanske inte de mest klia lite på näsan, förlåt. Är kanske inte de mest lämpade för alla personer. Nej. Heller, utan så har man hårt anslag så kanske man ska ha något lite trögare och sådär. Och jag tänker också på den här Ronin som du har, också väldigt resonant, väldigt bra. Den är ju lite mer kontrollerad i för sig, sin resonans och sånt, men den är ju också den in i inom citationstecken fel förstärkare skulle ju vara en mardröm att spela på.
Absolut, alltså den frekvensgången och den måste hitta sin match.
Finns ingenting att gömma sig bakom.
Nej, exakt.
Men det är det som är coolt, när man liksom kan då liksom förmedla vidare den här dynamiken som man förhoppningsvis har övat fram i sitt anslag. Och då så är det ju så att när man väljer driver och sånt, så finns det ju driver som tar bort dynamiken också, tycker jag.
Absolut.
Kanske fler sådana på marknaden än de som faktiskt hjälper till.
Ja.
Kan du hålla med om det?
Det kan jeg absolut hålla med om.
Och du pratar ju om Bluesbreaker till exempel. Är kanske åt det hållet, inte riktigt, beror på vilken...
Ja, precis. Nej, och så är det förstås, för jag menar, det ska man kunna utnyttja, om du har en dynamisk pedal eller en förstärkare, så måste du kunna också åka med. Alltså där den möjligheten den lägger fram måste du kunna utnyttja. För kan du inte det, så kommer det antagligen inte låta bra. Du kommer missa tillfället. Men det här med pedal till exempel, som inte har kanske den här jättedynamiken, är ju oftast lite lättare att spela på. Därför att du behöver inte stångas med en liksom en vintage Ferrari liksom på något sätt.
Nej.
Utan du kan köra i automatlåda och sen kan du köra cruise control liksom, lite grann. Nu ska det kanske låta nedvärderande och sånt. Det är det absolut inte, för att jag är själv där. Och de pedalerna, om man snackar pedal, är nog säkert på många sätt mer användbara än de här jättedynamiska varianterna.
Och det de gör då är att de har oftast olika grad av komprimering i sig.
Ja,
och för, klippning, att det låter jämnare. Liksom,
exakt, så. För där har du ju liksom, om man nu ska leta efter dynamik, så är ju oftast den största boven mot dynamik är ju någon form av kompression. Med det sagt så är lagom mycket på en kompression kan också bidra till en ökad dynamik.
Absolut. Men det är hårfint.
Gränsen är hårfin, för slår man över till för mycket kompression så tappar man dynamik. Mm. Liksom.
Mm. Jo, men gitarrens konstruktion är ju såklart jätteviktig, och där kan man ju titta på liksom allt ifrån hur tjock halsen är till vad man har för material i greppbrädan. Är det lönn bara rakt igen, eller har man rosewood, eller kanske ebenholts? Det ger ju annan, liksom, ebenholts tycker jag förmedlar dynamik kanske bättre på sätt och vis. Kanske inte den dynamik som jag vill ha, utan jag gillar när det dynamiken softas ner lite, och då föredrar jag rosewood eller liksom
före
lönn också.
Mm.
Och sen så kan man då också ha vad man har för band. Har man rostfria band, då tycker jag i alla fall, nu får säkert många som tycker att du har fel, men jag tycker att det förändrar dynamiken lite grann. Sadel, material och hur den är utformad har jättemycket med dynamiken att göra, tycker jag.
För att det du säger nu, ja precis, för du säger nu är ju liksom det du säger nu är väl, om jag förstår det rätt, är ju inte så mycket att det har med dynamiken och i sig att göra, utan att du får rätt
förutsättningar.
Nej, men exakt, jag menar de här grejerna du säger nu har ju ge olika typer av frekvensgång, och beroende på hur mycket diskant eller mycket mellanregister eller bas som det här plockar fram, så spelar man på olika sätt som i sin tur påverkar dynamiken. Är det där du vill?
Ja, men absolut, absolut.
Mm.
Och strängar också såklart. Ja, har jätte, liksom, gamla strängar är lite mer odynamiska än fräscha, tycker jag. Det finns ju vissa som älskar gamla strängar. Men man vill ju inte ha helt nya, men man vill inte heller ha saggiga, så att säga.
Nej, precis. Sweet spotten där liksom.
Exakt. Ja. Mickarna också, hur högt och lågt de sitter har ju väldigt stor betydelse. Men tipset nummer ett kanske då, för att då kunna förmedla vidare dynamiken från instrumentet till en förstärkare. Om vi liksom, vi tar en del i taget, så är på gitarren tycker jag att man ställer in sitt ljud med volymen lite neddragen på instrumentet. Jag har i alla år föredragit attacken och direktheten på full volym. Men har på senare år lärt mig att dra ner. Också har jag instrument som klarar av att dra ner.
Ja,
så.
Precis.
Så det är ju...
och det är intressant du säger det, för att jag började min karriär och väldigt många år liksom in på 80-90-talet, så gör jag exakt samma sak. Volymen på hjärnet. Fanns något annan inställning liksom?
Nej.
Men då körde man GP8 och EMG och sånt där liksom. Men de sista 10-15 åren så tror jag aldrig... Ja, på solo har jag det på 10, men annars lever jag någonstans mellan typ 2-3 upp till 7-8 liksom.
Jo, men du ställer ju in ditt ljud efter det.
Ja, exakt. Precis.
Och det är ju det felet jag gjorde i alla år. Det var att jag ställde in ljudet på full volym på gitarren. Och då hade jag det här bettet som jag ville ha. Hade det. Och så sänkte jag, så försvann det.
Ja,
och
exakt.
Blev så här, vad tog det där vägen liksom?
Ja, precis.
Nej, men det är tips. Och också att verkligen jobba med att justera in mickarna så att de har rätt avstånd till strängarna. Det gör så otroligt mycket skillnad. Bara någon millimeter. På nästan alla tillverkare. Jag vet inte med EMG och sånt, men vi bortser det.
Ja, det är någon annan grej.
Det är en annan grej.
Men låt mig fråga så här då. Liksom, hur upplever du volym? Alltså... stark, svag volym, sitta hemma med starka på låg volym, stå på scen eller replokal med förstärkare på hög volym. Vad ger dig där liksom? Det är kanske ett självklart svar i sig, men jag tänkte bara...
Jo, men volym är såklart en jättestor del i dynamiken och intensiteten och sånt och styrkan liksom på det. Men jag älskar ju liksom när dynamiken i ett band fungerar. Både ja, dynamiken mellan musikanterna, men också ljudmässigt då pratar vi om nu liksom, att man kan spela lösare och det, liksom, det blir ett luftigare sound och så kommer bryggan, så tar man i lite. Alltså det är ju extas på,
ja, precis.
På det, för det sitter.
Ja, precis. För då kommer man in på den själva definitionen, skillnaden mellan starkt och svagt. För att om du har ett högsta volymen är väldigt låg, så har du ett mindre spann att leva med.
Ja.
Och då kom vi in till en diskussion det här med den här gamla banden, när man hade då en backline och man, Hendrix, The Who, alla de här som spelade så otroligt starkt. Det man väldigt ofta glömmer bort med de här är ju att visst, det kunde vara jävligt starkt och det var liksom väldigt hög volym, men de kunde också sänka volymen och spela väldigt, väldigt svagt.
Ja, verkligen.
Och hör gamla Led Zeppelin-spel och alla de här Cream, inte minst, de tar ner det och tassar lite grann.
Det är så häftigt.
Så kunde det bli väldigt tyst. Men sen fanns det otroligt lång dynamisk höjd upp till det högsta.
Mm.
Och jag kan uppleva lite grann bland det här med att när man kör in ner, när allting är liksom tillplattat och digitalt och allting är in i öronen, så tappar man dynamik. Alltså.
Det blir en ganska jämn korv. På,
eller hur? Därför att det finns ingen fysisk volym som, ja, man kan, som man har som så att säga högsta nivå, utan allt är ganska tillplattat.
Nej, men absolut. 100%. Och också de här tysta scenerna som är nu, jag förstår det. Liksom så här. Men det tar ju också bort dynamiken, tycker jag.
Ja.
Eftersom det, all ambians försvinner.
Ja.
Allt det här. Men det är också det som gör att man måste höja, för att man måste kompensera mellan olika hit och dit. Och det jävla gitarristen som alltid ska för högt. Ja. Nej, men jag fattar det.
Och varför har gitarristen alltid haft för högt? Jo, jag tror det är för dynamiken. Dels för soundet, ja, förstås, men också här med att du har hela spannet från, dra ner volymen till 1-2, kör på halsmiken, spela med fingrarna, och sen drar du till leadmiken till 10.
Men vad gör man idag? Man låter den svagaste länken i bandet vara akustisk på scenen fortfarande. Trummisen. Nej, jag skojar bara, förlåt. Ja. Nej, men oftast har man ju fått rätta sig efter trummisen hur hårt den slår, helt enkelt.
Ja.
Men det är klart, med gitarrister som har då för avsikt att spela dynamiskt, som efter några låtar och kanske några öl inte gör det.
Nej.
Det är väl mer vanligt än att man håller i dynamiken.
Ja, för grejen att det då blir dubbelfel. Om du har liksom väldigt hög volym och du ligger på den övre delen av volym, då får du liksom dels ett högt ljudtryck och det blir odynamiskt. Men då, om man utnyttjar den lägre delen och bara liksom gör de här pikarna upp i volym, så man får det här liksom spannet mellan starkt och svagt. Det är alla de här konserter man gått på, det är alltid det som har varit det stora grejen. Liksom, att hur, när det väl smäller till så blir man som man liksom får liksom, man smäller av. Liksom.
Ja, precis. Men om vi går vidare i kedjan då, och sen så hoppar vi över pedaler utan går till förstärkaren nu till att börja med, så kommer vi tillbaka till pedaler sen som hjälper till med dynamiken. Men där är ju liksom min take på det är ju liksom headroom i en förstärkare gör att man kan spela mer dynamiskt.
Ja, ja, absolut.
Och det vill säga att den inte knäar, den komprimerar inte och jämnar ut allting, utan det finns liksom så här, spelar du hårt så låter det högt, spelar du mjukt så låter det mindre, helt enkelt. Och det behöver man då lite headroom. Och nu är det väldigt poppis med små förstärkare på lågwatt, och där är det lite så, nu är de fortfarande så högljudda så att, men där lågwattarna, framförallt de som kanske då är enpetares, där stryker det här lite på foten.
Ja. Och där än en gång är ju det varför jag aldrig, vi har haft den här diskussionen många gånger, men jag alltid vill ha en större stärk och sen så kör jag kanske pedaler in. Men att taket volymmässigt eller headroommässigt ska aldrig nås egentligen. Förstärkaren ska aldrig slå i det taket.
Det beror på vad man vill ha för sound. För jo, det är ju ett sound också för sig.
Jo, men precis. Och kör man på en liten stärk som man slår i taket och det pruttar och allt, det är ett sound som man vill ha. Det är bara att när man väl är där finns det ingen dynamik uppåt, så att säga.
Ja, och då skulle ju då en lärd säga, varför kör du inte transistorförstärkare då? Jo, det gör man inte helst för att eller inte vi i alla fall, för att rören är ju också mer att skapa dynamik. Hur de svarar, när de komprimerar, när de liksom låter lite rundare och lite spretare och lite så. Det är ju så jävla härligt.
Ja. Och där har vi också den här lilla motsägelsen då, att rör komprimerar och kompression är i boven till dynamik. Men än en gång, rätt typ av kompression, och där kompressionen inte bara komprimerar utan bidrar till övertonserie och övertoner och det här glittret, så är ju kompressionen ett verktyg att förbättra dynamik med.
Verkligen. Och då är vi överens om att man vill ha lite headroom, man vill i vårt fall i alla fall gärna ha lite rör. Och så kommer vi till högtalaren.
Mm, mm.
Den vill man ju också, eller vill jag i alla fall vill ju att den ska klara av.
Mm.
Så jag vill inte att den ska vara för svag. Utan jag vill att den ska stå pall för då att både förmedla när man spelar svagt. För att det upplever jag också att ibland att ja, men ta en greenback 25 då för att alla ska förstå lite grann vad jag menar.
Mm.
Den är inte alltid bäst på att förmedla låg volym.
Nej. Ja, precis.
Och då kan det bli lite pappigt och tråkigt och platt.
Ja, framförallt om den är liksom lite gammal och inte har så mycket dynamik kvar. Precis, i sig.
Medan då en JBL kan, eller en EV förmedlar allt. Dynamik fantastiskt bra, men kanske inte är så kul när man öser på.
Nej.
För då vill man att den ska ge lite vika.
Ja, precis. Då måste den knäa lite för att det inte ska bli för hårt. Liksom.
Exakt. Mm. Så hi-fi på låg volymen, men liksom färgat när man drar på.
Ja, det är den optimala på något sätt. Liksom. Och det intressanta är ju att vi, alltså som gitarrister så vill man inte ha full bandbredd. Man vill inte ha full dynamik om vi ska nu liksom gå till ursprungsbetydelsen.
Nej.
Utan man vill ha det på sitt sätt. Eller en dynamik och en bandbredd som passar sitt uttryck på något sätt. Som passar gitarrens frekvensomfång och förstärkare.
Absolut.
Så att, det är ju med vissa förbehåll som man pratar dynamik som gitarrist också. Man inte glömmer.
Ja, exakt. Mm. Och vi har sagt det förut och det behöver nämnas igen att högtalaren har väldigt stor betydelse. Framförallt om man har en lågwattsförstärkare så kan man med en högeffektshögtalare få fantastisk headroom också.
Ja, och då kan man hjälpa en förstärkare med headroom. Liksom.
Ja, exakt. Så att det är väldigt viktigt. Och slutet är öppet. Jag skulle hävda att en öppen låda är mer dynamisk än en sluten.
Mm.
Fast å andra sidan så är en stängd låda mer direkt, så då per definition borde den vara mer dynamisk.
Ja, på sitt sätt. Ja,
fast den är dynamisk på ett läskigt sätt för mig.
Ja, men precis.
Jämfört med... Men jag tänkte, du säger så här, du vill ha en starkare som liksom sägga lite.
Mm.
Men ändå spelar ju du kommer ju från 412, sluten låda, med Marshall. Marshall är väl allt annat än sägig, egentligen?
Nej, egentligen. Ja, alltså på...
För många.
För många, ja. Men om man utnyttjar Marshall till så man drar på ordentligt, och det gäller alla egentligen rörförstärkare, så introducerar man ju det här lilla kompressionen som knäar till det hela liksom. Och det behöver inte vara mycket, det är bara att det här hårdheten på anslaget försvinner lite grann, att man får lite halva studsen på det. Och där har ju Marshall också, men man behöver tyvärr komma upp till en viss volym. Det. Och det är samma sak som en AC30 liksom, att du behöver inte ha den på hjärnet, du behöver inte ha Marshall på hjärnet heller, men du måste upp på en volym där kombinationen av slutsteg och högtalare ger den här den lilla kompressionen. Då är det mycket lättare att spela det, och man upplever också att det blir mer dynamiskt.
Ja.
När man får den här lilla kompressionen får man hjälp med starkt och svagt.
Precis.
Så att
Ja, men okej. Okay, men vi är hyfsat överens här om hittills.
Ja.
Reverb.
Ja.
Reverb kan både addera till känslan av dynamik, men kan också förstöra dynamik lite.
Jag skulle säga att reverb och den typen av effekter är precis som kompression, att i lagom eller låg mängd så bidrar till dynamik, och sen är det väldigt känsligt för var man landar någonstans om man drar på för mycket. För det har ju också, för att när du liksom har en hög effektnivå, så skär det ju, framförallt om de har mixkontroll, så minskar ju det torra ljudet kontra det våta ljudet. Och då tappar du ju dynamik i och med att du tappar attacken i rena signalen.
Exakt.
Medan då om du har ganska lite effekt, så bidrar ju de här frekvensgrejerna som blir med reverb att du upplever det som mer dynamiskt.
Mm.
Jag tycker.
Okej, vi går vidare.
Mm.
Delay.
Ja, samma sak där tycker jag. Alltså,
ja, men jag tycker att för mycket reverb, framförallt plate och sånt, fjärde reverb är lite annat. Mm. Men generellt, för mycket effekt, blöta effekter, tar bort dynamik.
Ja, precis. Och det är därför många använder då, eller många vill kanske köra saker och ting parallellt, eller det här, så att man har då den torra signalen oaffekterad. Och det har ju lika mycket med, vi snackar om kärneljudet och inte tappa för mycket mot det våta. Ja, och det har ju med dynamik att göra egentligen.
Absolut, men samtidigt så kan ju också ett delay göra att det känns som att man spelar dynamiskt, det vill säga man spelar mjukt, små puffar som kommer och så drar det i så ba, 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 ba.
Ja, just det. Ja.
Så att det är både och där.
Jo, men alltså precis, och den effekten kan ju förstärka dynamiken om man har rätt nivå, rätt typ av det hela, absolut. Eller, och sen, det också har ju med att göra att man får mer övertoner, både med reverb och delay, som gör att man hör ljudet lite annorlunda tack vare de här effekterna, vilket kan bidra till att du spelar annorlunda och påverkar dynamiken då.
Ja. Och vi går vidare då och börjar närma oss gitarren mera. Vi kommer in på drivar här nu då. Om vi säger så här, vad skulle du välja för typ av drive och hur skulle du använda den för att maximera känslan av dynamik?
Jag skulle till att börja med inte ta en förmättad pedal för med för mycket gain, därför att gör du det, då släter man ut dynamiken ganska mycket med kompression och med liksom den här fyrkantsvågsdisten. Liksom. Så att för mig är det så att jag har oftast lite mindre gain. Eller så har man lite mer gain så drar man ner volymen på gitarren. För att jag vill ha gain för att få fram övertoner, jag vill få fram den här dynamiken och kompressionen. Men går man över en viss gräns, och det är också typen av dist och mängden dist också.
Just det.
Så precis som jag sa innan, alltså med effekter generellt, eller dynamik, eller vad säger jag, kompression. Det är hjälpmedel till en viss gräns och sen så blir det ett hinder om vi ska snacka dynamik då, så att säga.
Just det.
Så att jag föredrar lite mindre gain och sen kanske kompensera med volym istället för att få det här hänget. För att ofta är det så att man vill ha hänget. Det är därför man ökar gainen, för att få lite mer den här lättspelare. Och den kan man kompensera med lite mer volym, tycker jag. Inte alltid så att det passar, att det funkar med högre volym, men ofta, i den perfekta världen så skulle jag kompensera mängden gain med lite volym.
Nej, men egentligen så vill man väl, jag håller med dig. Och sen så i förra avsnittet så pratade vi om att du gillar ju lite hårigare driver. Och de är ju lite mer dynamiska. Men de kanske kan upplevas i lösryckt ur sitt sammanhang, lite hårda och kantiga.
Ja, och fräsiga. Och
men det är också det som funkar i en bandmiljö till exempel, för att bibehålla dynamiken. Medan då de här som blir mjuka snabbt, komprimerar snabbt, oftast då ta bort dynamiken.
Ja.
Eller den komprimerar helt enkelt.
Ja. Men, och jämna till övertonserier och sånt. Det här fräset som man snackar om bidrar till övertoner. Och har du då en overdrive som är för skuren liksom i frekvensgången för att inte låta så hård, så tappar man lite grann de här spillet som också bidrar till dynamik och upplevelsen. För mig i alla fall.
Absolut. Men jag tänker mig att det man vill åt är det optimala förhållandet mellan driven, om man nu använder drive, och förstärkaren. Det vill säga när du då att förstärkaren ska liksom knäa samtidigt som volymen går upp. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Ja, exakt.
Inte för mycket, för då blir det odynamiskt. Men heller inte för lite, för då blir det vast och hårt.
Nej, och det du beskriver nu, det är ju det lite grann som jag vet i alla fall att jag gjort det, och säkert många andra gitarrister, är ju det här eviga sökandet. När man får till den här perfekta balansen mellan kompression och dynamik.
Ja.
När det är lätt att spela, men det är inte squashat och det blir inte för hårt öppet, utan det här lagom som gör att man hittar den här sweet spoten som gör att allting bara känns och låter gött.
Oftast är inte det för mycket. Det är oftast ganska lite gain.
Ja, som regel i alla fall. För min del.
Och det låter fetare ju mindre gain man har på något konstigt sätt. Det tänker man inte när man står själv och chattar på. Ja, just det. Men hur tänker vi med boost då? Treble boost till exempel, som det är ju ditt nya.
Ja. Och när jag kör in en treble booster i en overdrive så tycker jag att jag får mer av allt det här som jag gillar liksom, så att säga. Eller åtminstone när jag kört det som jag kör nu med den här treble boosten in i Nordland-pedalen. Då tycker jag att Nordland-pedalen vaknar till och ger mig mycket mer dynamik.
Ja, just det, för du stackar dem. Ja.
Då stackar de. Och då vet jag inte vad det beror på, men jag tror att helt enkelt att treble boosten lyfter vissa frekvenser som inte är så framträdande i Nordlanden. Samt som Nordland behåller det här goa, feta, men jag får lägga till något annat som den lite grann saknade. Och då får jag mer dynamik.
Ja, men för det här är ju ett ganska lustigt fenomen, för att när man spelar en treble boost in en clean förstärkare, då drar det ju iväg och låter ganska hårt och kantigt och sådana saker.
Illa,
Och när man spelar den in i en en distad stärkare, då låter den jämn och god och fet och sådär. Men där någonstans emellan så blir det ju också så att, eller i alla fall i vissa pedaler mer kanske, att det liksom nästan tillför headroom på något konstigt sätt.
Ja, och,
alltså, är du med på vad jag menar? Så precis som en fuss gör när man drar ner lite grann, då blir det helt plötsligt headroom.
Ja.
Det är lite konstigt egentligen.
Ja. Och jag är inte säker på att det kanske är headroom, utan det kan ju också vara att de här frekvenserna som den tillför ihop, den här lilla soppan som blir ihop med overdriven, får det låta som det är. Liksom. Att det låter som mer headroom, men det kanske bara är att det finns mer information som gör att det låter öppnare och mer headroom och allting sånt. Jag vet inte. Eller så är det också att det blir mer headroom.
Ja.
Men helt klart är det att jag föredrar den kombinationen, och även när jag drar ner volymen och kunna jobba med just dynamik mellan rent och distat och olika nivåer, så är ju då en treble booster in i en overdrive det som jag har landat i på något sätt, som optimerar alla de här grejerna.
Ja, men precis. Och då kommer vi då till... det är väl inte riktigt inbördes ordning här heller, men kompressor då. Kompressor som har egentligen till jobb att jämna ut dynamiken.
Ja, precis.
Men,
exakt.
Men det är... I vissa fall skapar ju dynamik också. Förstår du vad jag menar? Om man är väldigt odynamisk gitarrist, så kan ju den rensa upp lite grann. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis. Ja.
Fast det är det den gör, ju jämnar ut så att det låga blir högre och det högre blir lägre.
Ja, precis. För att jag menar, är man en ojämn gitarrist, eller hur man ska se det, så kanske man har inbyggd dynamik som man inte vill ha. Det här när man inte liksom lyckas...
Eller en dåligt justerad gitarr.
Ja, men precis. Men om man låter säga att man har svårt att spela liksom jämnt, så att det blir liksom så här minidynamik som kanske inte funkar. Det har inte att göra med starkt och svagare, utan kanske har att göra med anslag eller vad det nu är för någonting. Då kan en kompressor hjälpa till att göra det jämnare, vilket bidrar till en bättre dynamik för den grejen du gör.
Just det.
Men generellt sett så upplever jag att, men det är samma sak med en kompressorpedal, att vissa lågt ställda bidrar till att kunna skapa headroom och dynamik. Men går man över en gräns där, så jämnar man ut istället.
Okej, det här med dynamik då. Föredrar du en jämn decibelnivå men där ljudet rör sig mellan rent och overdrive, eller en decibelnivå som går upp och ner med rent och overdrive?
Nog det sista, av samma skäl som jag gillar att ha en volympedal först i kedjan, så jag styr mängden signal som går in. Så när jag sänker volympedalen, så blir det inte bara lägre volym, utan det cleanar upp sig också. På samma sätt som du använder volym.
Ja.
Och jag vet att många av mina favoriter på Elay hade då volympedalen efter, så att du bara sänkte volymen.
Just det.
Det är ungefär som att sänka volymen, mastervolymen liksom. Och jag tycker det låter odynamiskt.
Nej, jag håller med.
För att jag det kanske bara som man är van vid, men sänker jag volymen på min gitarr, så vill jag cleana upp, för att har en låg volym men fortfarande supermycket dist, då blir det i min hjärna blir det som en motsatsförhållande. Liksom. När jag sänker volymen, så vill jag att det ska klina upp, därför att det är i min hjärna det logiska, naturliga sättet att jobba med dynamik, att det blir cleant. Och sen när du drar på, så ökar du mängden gain.
Jag vet,
också.
Men jag tycker vi får fråga ganska mycket, och vi hade ju ett avsnitt där, så här, hur behåller man volymen när man byter gitarr och sådana grejer. Egentligen är det likadant också. Det här,
men
när
absolut.
Där dra ner volymen på gitarren, så blir det ju lägre.
Men du själv då, liksom, vad tycker du där då? Liksom? Det här med precis som du beskrev.
Nej, men jag tycker som du. Alltså, det är klart så här, jag vill ju inte att ljudet ska försvinna när jag drar ner volymen på gitarren. Det vill jag. Jag vill ju ha kvar. Därför då kan man ju lura örat lite grann med att jobba med treble bleeds då, som vi gör båda två.
Ja.
Eller en fuss eller en boost som gör att när man drar ner, så blir det också mer diskant i ljudet, vilket gör att man upplever att det inte försvinner.
Och det, än en gång, dynamik. För att om du drar ner den så att diskant försvinner, så tappar du dynamik tydligen.
Ja, men du tappar närvaro helt enkelt.
Precis.
Men samtidigt så tror jag man kan luras av om man tittar på ett band när man liksom går från så här tung, mättad dist till rent, även om det liksom inte ljudvolymmässigt ändras någonting, så känns ju det också som dynamiskt kanske.
Ja.
Fast jag tycker, jag vill ju liksom att hela bandet ska följa efter, för det är också det liksom, att om man som ensam gitarrist liksom spelar svagare, då är det klart, då hörs man inte, men om hela bandet hänger på när man spelar det, det är då det blir coolt.
Ja, det är då, exakt. Ja. Och det kan jag tycka ibland, till exempel modern metal, som alltid har samma, det är alltid liksom samma drag hela tiden, och så kommer en ren vers och alla spelar rent. Men det upplevs inte som speciellt. Det låter som alla spelar på högsta volym, fast det är bara ett rent ljud.
Ja, exakt. Ja. Exakt.
Och jag håller med dig liksom, att hela, det ska kännas som man går ner i dynamik också, inte bara låta som det.
Mm.
Det tror jag också är en sån...
Humbucker eller single coil för optimal dynamik?
Ja, det är nästan single coil. Eller riktigt bra puff-liknande grejer.
Mm.
Jag älskar ju humbuckers, men den optimala dynamiken finns nog single coils, upplever jag det som.
Mm. Skulle man inte kunna säga att det har mer med hur starka mickarna är?
Kan det också göra liksom. Men jag upplever också att humbuckers kan vara lite mer komprimerade, vilket också påverkar dynamiken lite grann.
Det är de ju i sin natur, så att säga. Och P90s är ju samma, då är ju de mer lika humbuckers.
Där, ja, för de är så hård, de är så mycket information i midrangen, så att de låter inte lika... Deras karaktär bibehålls även nu sänkare, medan en single coil hänger med mer dynamiken, mer upplever som.
Men du har ju en lite att välja på. Du ska göra ett väldigt dynamikkrävande gig. Vad väljer du för gitarr, pedal och stärkare?
Som det är just nu.
Utav det du har, du får inte ta något annat.
Nej, av det jag har just nu, så alla dagar i veckan skulle jag ta Stratan som det är just nu faktiskt. Och jag skulle ta då inte en pedal, för att jag skulle vilja ha då Treble Boosten in i Nordlanden. Och sen så skulle jag välja min Plexi 50 som har mycket headroom, som jag använder i princip clean. Och när den börjar komprimera lite grann på hög volym, så är det bara gött.
Just det, och du spelar inte med reverb heller. Oftast.
Nej, inte i stärken liksom. Sen om jag hade då fått bestämma lite mer då, så hade jag tagit med lite andra pedaler också. Men man ska bara klara och göra en väldigt dynamisk gig där man inte behöver reverb och delay, så den setupen skulle jag nog kunna göra det mesta med, för att gitarren låter så bra när man sänker, den är så dynamisk och den låter fett för att vara single coil strata i lead-läget faktiskt. Så den skulle jag nog kunna göra dynamiska grejer med, absolut.
Ja.
Det själv då? Dynamiska gigget.
Nej, men alltså det handlar ju, för mig handlar det också om vad jag kan liksom behärskar. Så att jag hade nog tagit min Les Paul. 52 med paffarna.
Med paffarna, okej.
Det tror jag liksom, för den, ja, eller Telen. Men troligtvis Les Paulen just nu, för det är den liksom som jag känner att jag är så här, ja, den liksom gör det jag vill.
Ja.
Och sen automatonen då, såklart, för den har så mycket headroom. Men det här visste inte jag, men jag fick reda på det för någon månad sedan, att den går ju på 30 volt inuti. Man matar med 9 volt, men den omvandlar till 30 volt, och det gör ju att den har ganska mycket headroom. Och jag är ju en sån här tråkmån, så när jag köper pedaler som går på 9-18, så kör jag bara på 9. Tycker jag att det ska gå. Men den är väldigt dynamisk och har hela det här. Du kan ju också välja mellan silikon och germanium på den och sådana saker ju. Men sen så tror jag förstärkarmässigt, så jag menar, den mest dynamiska förstärkaren jag har är nog Insulanden.
Ja, just det.
Det tror jag. Alltså om man tänker sig så.
Och den har ju ganska mycket headroom också. Det är ändå 30 watts.
Absolut. Ja. Även om jag just nu är väldigt förtjust i den här lilla tweeden här som har väldigt mycket dynamik på låg volym.
Ja. Och din Twilighter, Magnatone, har ju jättebra dynamik också.
Det har den. Benson också. Men ja.
Nej, men det är ingen brist på bra dynamiska stärkare direkt.
Nej, precis. Det är, utan det är det här med att hålla i det. När man blir lite skjutglad.
Ja, men precis.
Och jag har ju berättat förut, jag kommer ihåg när jag liksom var ung och spelade, och man hade så här volym, alla hade ju volym, eller alla ens idoler körde ju med volympedal, skulle man ju ha. Och jag vet, efter första halva låten, då var den i botten, efter, innan första låten var slut, då har jag kastat den där väggen bakom och kört kabeln rakt in.
Ja, precis.
Liksom, jag tyckte den tog för mycket.
Ja.
Men som sagt, då var det mindre dynamik och mer ös.
Ja, men så förstås. Ja.
Helt enkelt. Men det är kul det med.
Ja, men verkligen.
Att köra odynamiskt är jättekul ibland.
Och ibland så är det precis det som behövs för att det ska bli bäst. Ja, liksom. Får man inte glömma heller.
Ett råös cover gig in i kaklet bara.
Ja, men absolut.
Mörsa.
Ja, men faktiskt. Men,
och det har jag faktiskt en rolig historia om. När vi var och spelade mycket förut med funkbandet, då hade jag ju Mystic Blues starkare. Mm. Så det var ingenting att gömma sig bakom, kan jag säga. Jag hade den och 412 med Vintage 30.
Ah, shit.
Och så kom vi till Boulange i Borlänge och skulle spela. Och då hade de en klassisk 50 där. Mm. Som
Pee-wee, eller?
Ja. Och det var så jävla kul att spela på den. För det var så lätt.
Helt plötsligt var det lätt att spela.
Det var så
spela.
Lätt.
Ja, ja.
Faktiskt. Upplevde samma sak också då när vi spelade in en EP då, och jag hade den här mystiken och spelade in på en Super Reverb istället. Mm. Det var ju också det. Den komprimerar ju helt annorlunda.
Ja, precis.
Ja. Ah, spännande.
Ja.
Dynamik är. Men vad har ni, som lyssnar för tips?
Mm.
Förutsatt att ni har dynamiken. En mästare på det här som jag vet lyssnar på våran podd också, det är ju Andreas Rydman. Andreas, kan inte du dela med dig hur du gör?
Precis, det har varit skitkul att höra. Och ni andra som lyssnar liksom, hur gör man för att kunna jobba dynamiskt med era gitarrljud och sånt? Vad är det som är nyckeln för er, så att säga?
Mm. Dela på fejan och på Insta så blir vi glada.
Yes.
Nu är det sol igen. Här kommer han, mannen från söder.
Fölster.
Sådär då, då kör vi veckans Fölster. Och den här veckan så tänkte jag lyfta gitarrmodeller som inte längre tillverkas men som kanske borde tillverkas. Trots det enorma utbudet som finns 2024 så finns det ändå tomma hål på marknaden med mer eller mindre klassiska modeller som jag gärna hade sett skulle få en chans till. Jag har gjort en lista. Då kör vi. Rickenbackers F-serie, där F står för full body. Roger Rossmeisel, som vi snackade om för några veckor sedan gällande Thinline-telen, jobbade ju på Rickenbacker före han hoppade till Fender. Och han designade bland annat den här serien. Och var med och byggde den faktiskt. Och det här var sent 50-tal, 58-59 någonstans. Och modellerna fanns bara några få år. Det här är Rickenbackers jazzburkar, full body som sagt, stor rund kropp, cat eye F-hål, toastermickar, solid topp och botten, det vill säga inte laminat som i Gibsons ES-gitarrer till exempel. Modellerna heter, ja men de heter precis som alla andra, eller väldigt många andra Rickenbacker-gitarrer från 330 till 370. Fast med F efter då, som indikerar full body och att det är den här jazzburk-modellen. Där då till exempel 330 är dot-inlägg, ingen binding. 360 är de här high-tons-inläggen och binding. 370 är high-tons-inlägg, binding och tre mickar tror jag. Och så vidare, fast man lägger till då F-et efteråt. Det är lite förvirrande det här att det finns en vanlig 330 och sen finns det 330F och de skiljer sig åt enormt mycket, trots att det bara är en liten bokstav efter i modellnamnet. Men det byggdes väldigt få, de fanns väldigt få år. De som, ja men på vintage-marknaden så är de dyra. Det har aldrig gjorts reissues på de här. Och det är en gitarr som är väldigt olika alla andra Rickenbacker-modeller. Jag tycker de här är så otroligt coola. Och är den enda sexsträngade Rickenbacken som jag är intresserad av och sugen på. Skulle man vilja gå den vägen så finns det replikor. Det finns byggare som gör replikor på den här modellen. Skulle en reissue komma från Rickenbacker så skulle jag ha svårt att hålla tillbaks. Det måste jag säga. Googla upp den här gitarren. Den är så himla coola. Vi kommer såklart posta bilder under veckan också. Nästa på listan då. Bigsby. Jag körde ett helt avsnitt om Paul Bigsby och hans gitarrer för ett drygt halvår sedan. Tips om ni inte har lyssnat på det redan. Väldigt coola, egna och viktiga gitarrer som inte får i närheten den uppmärksamhet som de förtjänar. Gretsch gjorde ett försök med reissues som inte blev mer än prototyper för typ 20 år sedan. TK Smith, som bygger gitarrer i samma anda och samma vibe, gör otroliga skapelser, men de kostar ju också som en mindre familjebil. Så jag tycker här finns garanterat utrymme för en återkomst. Kanske från Gretsch, det är väl rimligt. Jag tror att det är de som äger Bigsby-namnet och företaget Bigsby. Så att det hade väl varit eller Fender är det väl indirekt som äger det då. Ja, jag hoppas på det. Och det känns som att kanske att den här typen av gitarrer skulle kunna få en liten revival och skulle kunna passa in 2024 eller 2025 eller när det nu skulle bli. Nästa på listan. Gretsch Chet Atkins Super Axe. En udda Gretsch från 70-talets Baldwin-era med skruvad hals, stor kropp utan F-hål. Nu blir jag lite osäker här. Är den solid kanske? Är den planka? Eller är den ihålig? Trots att den inte är F-hål. Lite osäker. Inbyggd phaser och inbyggd kompressor. Alla de här attributen är ju inte jättelockande, men kroppsformen och modellen i sig känns både klassisk och cool och drar tankarna lite till exempel de gitarrerna som TV Jones har byggt. Jag hade helt missat den här modellen fram till det att Johnny Marr lyfte fram det i sin bok som kom här förra året. Jag tänker att den här skulle kunna funka i till exempel Electromatic-serien utan de här udda effekterna. Det borde kunna flyga tycker jag. Jag hade nog inte köpt någon dock, men jag tycker den är en väldigt cool kroppsform som både känns lite tuff och klassisk på samma vis. Sist men inte minst, Gibson, Flying V och Explorer i Corina, i vanliga line-upen. Det finns hos Epiphone, det finns svindyra hos Custom Shoppen, men om man bara vill ha ett klassiskt Corina V med Gibson på huvudet och inte betala 150 000 för en Custom Shop reissue, ja, då är det svårt. Och det borde inte vara så svårt tycker jag. Men det kanske bara är jag. Gibson tänker säkert på ett annat sätt. Ja, Fredrik Uffe och ni som lyssnar, vilka modeller skulle ni vilja se skulle komma tillbaks? Vad skulle ni vilja köpa om det fanns att köpa igen? Vi kan väl höra om det här på sociala medier och diskutera det där. Vi finns ju på Facebook, Instagram, Podbean och YouTube. Och så hörs vi nästa vecka. Hej på er.
Ja, den här är svår.
Ja, jag tyckte den var svår faktiskt. Jag har några grejer så här.
Ja, alltså grejen är så att...
Är det märken eller modeller? Eller är det både
jag tror
och?
Inte det spelar någon roll. Nej. Han tog ju upp några fina gamla gitarrer som inte finns i sortiment. Jag tänker så här, alla som jag tänkte på så bara, nej, de finns ju då. De går ju att fixa. Och nej, jag tycker att det har varit en väldigt revival på sista åren på modeller som inte fanns förut.
Jo, men det är så som liksom, många udda modeller och märken som återuppstått och sånt där.
Men han nämnde Bixby och det håller jag med om. Det vore ascoolt om Bixby kom tillbaks.
Ja, verkligen. Den tänkte jag på liksom rent spontant också.
Jag är ju inte målgruppen själv för, men jag tycker de är ascoola. Och annars kan jag inte liksom, alla jag tänker på känns det som att de finns.
Ja. Alltså jag tänker ju rent spontant bara för det nära hem på de här modellerna som Hamer hade. Och naturligtvis kan du köpa liknande varianter från andra tillverkare, men de hade någon magi, inte bara då på 70-80-talet utan även liksom på 2000-talet innan de lades ner. Och framförallt deras standardvarianter.
Men skulle man inte kunna köpa en Banker då istället?
Banker skulle man kunna köpa, man skulle kunna köpa
Springer.
Ja, och vad heter han nu igen som jobbare på Hamer som nu har startat eget, så att köper man honom så är det väldigt likt så som det såg ut. Men jag vet inte, brandet hade någonting och sättet de gjorde gitarrer på saknar jag helt enkelt.
Jag skrev den som claimar att vara bland de första elgitarrerna som gjordes, inte The Frying Pan då från Rickenbacker, utan det är en norsk gitarr som jag tycker ser ascool ut. Ser lite grann ut som något telekost men ändå inte sådär. Den ja, men det finns väl att köpa säkert någonstans. Och jag tänkte också den här Snakehead-telen, den finns ju också att köpa. Allt finns ju, känns
ja, och så, jag tänkte på Vandre-gitarrerna liksom. Och jag vet att det finns de som gör liknande saker.
Det är sant.
Ja,
Travis Bean gör också liknande, men inte de gamla.
Alltså jag skulle vilja att någon, alltså de här som våran berömda Buddy Miller, att vi inte kommer ihåg. Han gjorde ju alla de här vanliga gitarrerna jättekända och berömda, och sen så ökar de i värde som bara den. Och jag kanske, ni som lyssnar kan ju liksom rätta mig här, men vad jag vet i alla fall så finns det ingen som gör gitarrer på det sättet. Det jag skulle vilja ha är en vanlig gitarr som håller ihop, men som har kvar den charmen och den liksom udda grejen och mickarna som de här mickarna som Buddy Miller, eller de här gitarrerna som Buddy Miller använder. Fast kanske något lite mer att hålla i en Oskar Gård-känsla så. Det. Och det kanske finns andra brands och sånt som gör liknande saker, men den var en sån här grej som jag rent spontant tänkt på faktiskt.
Ja, nej, som sagt var, det är väldigt svårt att komma på något liksom. Mm. Det skulle vara liksom, ja, jag tänker på Ibanez när man hade när man var ung, men det är ingenting som jag går och suktar efter och vill att det ska komma tillbaka heller.
Nej, precis.
Och inte heller Jackson och det här liksom. Nej, det, det mesta finns liksom.
Ja, och kan ju också vara så här att orsaken till att en del av inte kommer tillbaka är för att det inte finns någon marknad för det riktigt.
Ja.
Eller en väldigt liten marknad och det skulle kosta för mycket att dra igång ett brand eller modeller utan att någon efterfrågar egentligen.
Ja.
Sen kan man ju vara så lite nostalgisk och man kan ju fråga sig hur mycket liksom Bixby-gitarrer som skulle säljas om de gjordes. Nu har du ju TK Smith som gör liksom snarlika grejer.
Verkligen.
Och jag vet inte hur mycket gitarrer han säljer. Han kanske inte gör så många heller i och för sig. Men
en gammal Martin skulle jag vilja ha med Bixby-hals.
Ja, ah, du.
Det var ju poppis att byta ut mot Bixby-halsar där.
Just det, just det. Mm.
Ja, men ni som lyssnar kanske har fler modeller som ni saknar. Jag kan nog faktiskt inte komma på någon. Det mesta finns.
Ja, faktiskt. Och det är de jag nämnde möjligtvis liksom, som skulle passa in där. Men som sagt, det var kul att höra input från er som lyssnar.
Det får bli så helt enkelt. Ja.
Vi får gå vidare här i livet.
Nu tänker jag så knak. Jag känner att det nästan ryker i huvudet på mig. Men nej, jag kan inte kramma ut något mer.
Försöka klämma fram någonting så här.
Ja. Det blir veckans pryl istället.
Ja, det blir det. Ja.
Vi kör.
Veckans pryl.
All right.
Veckans pryl då.
Mm.
Mm. Och veckans pryl är nämligen en pedal från Diamond.
Donar Diamond is back.
Ja, för att de försvann ju här för ett tag sedan och jag tror de blev uppköpta eller hur det nu var. Men sen börjar de här klassiska Diamond-pedalerna dyka upp i lite mindre format här. Och nu är de igång igen med ny ledning om jag har förstått det hela rätt. Jag är inte helt insatt i hur den grejen ser ut.
Nej, inte jag heller. Men jag är väldigt glad att de är tillbaka för de har ju en serie med väldigt väljudande pedaler. Ja, och jag tänker att vi kanske kommer testa några andra framöver.
Ja, och framförallt då en av dem är den här Memory Lane Junior som är kanske en av de bästa delarna på marknaden faktiskt.
Mm.
Men den pedalen vi har här idag är deras Comp EQ. Och lite grann orsaken till att vi har den här idag är väl That Pedal Show som vi gav lite skit för förra gången som då ändå är fantastiska. Dan hade ett nytt pedalbord här för några månader sedan där han hade en gammal Diamond-kompressor på. Den första, den här lite större varianten som då hade bara level, comp och
Och tycker man inte att det låter bra så ser man ju att de tycker att det låter bra.
Och det här, är det viktigaste. Och det här lät bra. Och jag ska sluta bitcha om att det inte låter bra. Men det här, och jag hajade till över, för han använde den här kompressorn som någon form av treble booster.
Vi försöker få till det också kanske.
Ja, vi ska se.
Det är apropå dynamik så är Dreamen inte den mest dynamiska enheten.
Nej, det är ju så här när man ska testa, när man ska försöka få fram de här grejerna så är ju det här setupen vi har bra på många sätt men inte kanske inte just det här. Men det jag hajade till på var just hur han kunde lyfta ljudet och få det allt det här och låta gött utan att man egentligen tänkte på att det var en kompressor som han använde.
En annan grej när man demar en kompressor är att det känns ju mer än vad det låter. Ja.
Så att det kan vara så här att ni kommer inte höra så stor skillnad.
Men vi testar.
Ja, vi kör.
Vi har tysk telen.
Ja.
Det låter så här.
Ja, in i dream. Ja, ett klassiskt ljud du känner igen sen många gånger tillbaka här. Och det finns då fyra rattar på den här pedalen. Det finns level och det finns compression. Sen finns det då en tilt EQ som är påminnande om den som de hade förut. Och det de har lagt till då på denna är en mid-kontroll. Och sen här har de även en attack-switch som ställer in attacken lite olika. Rakt ner så var den som den gamla, uppåt så är den lite långsammare och lite transparentare. Så vi börjar med att sätta då mid-kontrollen och tilt-ekun rakt upp.
Så har vi också att den här är mindre än den gamla.
Ja, exakt. Den är
liksom en vanlig standardpedal typ.
För de hade en compression eller kompressor junior också som har samma format som den här.
Och en basversion också.
Ja, precis. Så att, som sagt, EQ sånt rakt upp, attack ner som på den gamla pedalen, och sen så har vi kompression runt klockan 10-11 och level lite högre upp. Så att det här ska vara ett liknande ljud som jag tyckte Dan fick fram. Så,
okay,
så spela bara vanligt utan. Och med. Nu sänker jag kompression lite. Kompensera med level. Utan. Med.
Det känns väldigt, ja. Det är som att jag liksom så här helt plötsligt kan slappna av i högerarmen på något sätt.
Ja, det bär lite mer liksom.
Ja,
så.
Men det jämnar ut också såklart.
Mm. Vi kan bara testa hur EQ låter. Om man då tilt EQ då, eller tilt nobben, fungerar ju på samma sätt som det EQ vi testar. Att fullt höger, då lyfter man diskanten men sänker basen.
Mm.
Och fullt vänster så blir det mer bas med mindre diskant.
Okej, men jag spelar samma grej då helt enkelt.
Ja. Mm. Så börjar vi i mitten, så börjar först åt ena hållet, så går åt andra sen. Ekon helt av. Rakt upp. Fullt till höger. Och rakt upp igen. Midkontrollen står rakt upp nu. Kör lite grann till. Längst till vänster. Rakt upp. Och fullt till höger. Och tillbaka i mitten. Ganska intressant tycker jag faktiskt. Ska vi testa att höja kompressionsnivån och då sänka level som kompensation. Och se om vi kan använda det mer som en... Utan.
Här kommer det lite så här quack.
Ja, här kommer det, här pumpar den kanske inte riktigt, men snyggt tycker jag. Sänker midden lite grann.
Jag kan säga, nu varken känner ni eller hör det, men jag tar i ganska ordentligt. Jag har ett tjockt plektrum också.
Ja, precis.
Vi kan väl bara stänga av den för att höra hur det låter.
Yes. Kör på. Ja. Och sen på igen. Kör. Det känns lite grann som att vi ska tracka, eller hur?
Ja.
Det här ljudet skulle kunna sitta klockrent schysst i en mix.
Ja, verkligen.
Och nu har vi då kompression på klockan 2, 3 och volymen på cirka 11. Och
det
jag
är
har
stallmick också. På
stallmick. Och sen har jag sänkt midden, midratten står på klockan 10 ungefär. Och sen har jag då tilt EQ:n på klockan 2. Så att jag har skopat midden lite grann och sen så har jag då toppat det lite grann och tagit bort lite bas, och sen har jag relativt mycket kompression på. Utan. På. Men vet du vad? Men det, alltså, när du spelar utan så låter det som att sitta här i rummet och spelar. Och sen med den inkopplad så låter det som att man har ett...
Är på skiva.
Ett på skiva, ett solat spår.
Ja.
Jag tycker den låter jättebra faktiskt. Verkligen. Och jag tyckte nog att den lät nästan coolare när man drog på lite kompression så att den fick jobba lite grann. Vi, så här, vi går tillbaka till den vi först hade då. Där vi försökte bara liksom göra en användning som Dan gjorde, att man har den då som en... Igång. Igång. Utan. Och nu har jag kompressionen på klockan 9 och jag har level på cirka 2. Midden rakt upp, men jag har dragit på lite diskant och dragit bort lite bas. Här tyckte jag också var skitsnyggt faktiskt. Nu är det igång. Utan. Och igång. Hur upplever du att spela på det här?
Kul.
Ja.
Jag kör mellanläge då, så kan vi lite skosha det.
Mm. Utan. Med. Utan. Med. Alltså, det är intressant, för du poppar alltså, eller hur?
Ja, verkligen. Ja. Låter skitbra tycker jag.
Och det är kanske lite svårt att höra, men jag tycker ändå det framgår att, och det är de här subtila skillnaderna som gör om den poppar i track eller inte på något sätt.
Ja, verkligen.
Mm. Och du limmar också lite grann på något sätt.
Mm. Testa den där ni.
Ja, faktiskt. Diamond Comp EQ, riktigt cool pedal. Kanske inte för squish-fantasterna, men för en, kanske en always on eller det här bara för att bidra med heller extra.
Nej, men vi testade ju den här Woodshed ju för några gånger sedan. Och det är lite samma känsla på den här tycker jag.
Ja.
Väldigt användbart.
Ja, men faktiskt.
Kul.
Gött.
Diamond Comp EQ.
Yeah.
Gul liten rackare.
Ja, faktiskt.
Vi säger tack och hej. Vänta. Vi pushar lite. Vi ska spela den 12 april.
Mm.
Det är några veckor kvar tror jag, någon vecka kvar.
Ja, det borde vara, precis.
Men
ja.
Sätt i kalendern redan nu. Det är en AV på en fredag på gamla Enskede bryggerier.
Ja.
Så spelar vi. Då ska vi försöka spela så dynamiskt som vi kan.
Och vi spelar med vårt band som spelar Black Rose Covers.
White Canaries.
Yeah.
Eller som min arbetskamrat sa, White Calories.
Det är också ganska mycket på scen. Okay,
ja. White Canaries, 12 april på gamla Enskede bryggerier. Jävligt trevligt ställe.
Ja, fruktansvärt trevligt ställe.
Sa jag att det var fri entré?
Nej, du sa
det. Nej, det är fri entré.
Ja, det är fri entré.
Klockan 6 börjar vi.
Yes.
Tidigt. Hej.
Hej.